választunk a között, hogy kelet vagy nyugat, propaganda vagy őszinte közbeszéd.
Vi har tillfälle att välja mellan öst och väst, mellan propaganda och offentlig debatt, mellan korruption och ren offentlig förvaltning. Så sa Peter Modgor, den ungerska oppositionens kärna, bara ett par timmar innan han vann över den sittande premiärministern Viktor Orbán med rejäl marginal. Orbán, den här symbolen för ytterhögern i Europa, en vän till både Trump och Putin. Hur tänker nu då Modgor förändra Ungern? Och utan Orbán som motsätter sig stöd till Ukraina, kan EU börja arbeta mer fritt? Det ska jag, Maja Nordman, fråga utrikesredaktör Thomas Silén på plats i Ungern i dagens avsnitt av Nyhetspodden.
Men jag stod vid Tisas valvaka när det blev klart att dels att Orbán faktiskt erkänner sig besegrad och dels att den här majoriteten blir en supermajoritet. Det var otrolig lycka på gatorna. Och folk sjöng, bokstavligt talat sjöng och dansade. Och ungdomar, jag menar det äldre, yngre, alla möjliga slags grupper var där med mycket ungdomar på gatorna. Och alla var otroligt glada på något vis. På ett sätt som var lite speciellt, för jag pratade med en kille som inte kanske var så positivt inställd till det här resultatet. Och hans kommentar var att folk festar som om de hade liksom störtat en stor diktator i Kuba eller någonting. Att det var en viss sån här, nästan, jag vet inte, sån här eufori som man bara ser på tv vanligtvis, säger jag som jobbar för bland annat tv. Men det har nog varit väldigt gott om man ser det här alltså som en förändring för landet och yngre ser det här som att nu kommer man kanske att få så att säga sitt sätt att leva liksom, och få ha det i fred, för att det är ju ett faktum att under Orbáns regeringstid så har alternativa grupper som inte så att säga passar in i den här ungerska traditionella familjebilden, eller om det har pratats om sexuella minoriteter eller mer liberala synsätt på att behandla folk och så vidare. Så det har väl eftersatt, som jag nu ska säga, det milt. Och det har varit ett ganska hårt klimat där man liksom har tänkt väldigt mycket på liksom gamla värderingar och traditionella värden och mycket om att Ungern står starkt mot resten av världen. Det är lite så här isolerat sig på något sätt mentalt. Och det här ser nu många som att nu är det äntligen slut. Och det var ju också en av de slagorden man skrek på gatorna. Det är över, det är över.
Ja, man firar alltså att Viktor Orbán är ute. Partiet TISA med Peter Modgor i spetsen har de facto vunnit valet. Och Orbán med partiet Fidesz bakom sig har erkänt förlusten. Antalet röster räcker till och med för att Modgor ska få supermajoritet på 2/3, vilket ger dem väldigt bra möjligheter för att få igenom förändringar. Under Viktor Orbáns 16 år vid makten har Ungern nämligen gått från att vara en postsovjetisk begynnande demokrati till en sorts blandning mellan demokrati och auktoritärt styre. Och en sak som specifikt kännetecknar Orbáns Ungern är den här försämrade relationen till EU.
Det har ju kanske varit den så att säga, definierande delen av Orbáns arv. Det är det här bråket mellan honom och Bryssel. Och det här är någonting som har tagit form allt eftersom Orbán har suttit längre och längre vid makten. För det är ju så att Ungern har mottagit, som av andra europeiska EU-länder, så har de mottagit ganska mycket stöd i olika former. Men som en del av den här problematiken med det här landet och det som gjorde att Magyar sen slutligen vann, så är ju att det har sipprat in mer och mer korruption, vilket också innebar att mer och mer av de här EU-pengarna, istället för att hamna på platser som de var tänkta till, kanske för jordbruk eller vad det nu skulle vara, utveckling, så landade det ofta i fickorna på ganska förmögna bekanta till Viktor Orbán, som sen då fick lukrativa kontrakt från staten för att bygga till exempel olika fotbollsstadion och så vidare i stadsutrymmet och så vidare. Och redan det här knorrade ju en del om, men sen under årens lopp så förvandlade ju också Orbán till exempel mediemaskineriet här i Ungern till någonting helt annat än vad det har varit. Det köptes upp, bland annat om EU-pengar då, köptes upp de här liksom traditionella statliga liksom medierna. Eller de var inte statliga då, utan de här liksom nationella medierna, de stora tidningarna. Allt det här samlades ihop i ett, liksom ett konglomerat kan man säga, som sen styrs av en styrelse där bland annat många av Fidesz allierade sitter. Så man tog kontroll över det här igen då, någonting som EU inte alls såg nådigt på. Och sen så kom då till exempel den här migrantfrågan 2015 när vi hade stora mängder flyktingar som kom från Mellanöstern som rörde sig upp över Europa. Och det här gjorde ju Orbán sig ett stort namn när han upprättade ett stängsel i princip mellan ner södra Ungern helt enkelt och spärrade av de här grupperna av migranter som kom och ville gå igenom Ungern egentligen vidare upp kanske mot Tyskland som var målet för många. Och med det här så visade han att han kommer att försvara det kristna Europa. Han tänker inte låta några migranter komma in och förstöra det ungerska liksom, samstämmigheten och så vidare. Och det här var i ett läge när EU var väldigt hårt ansatt av den här stora mängden flyktingar som just då kom, som man inte riktigt visste hur han skulle handskas med. Och det här att du hade en EU-medlem som stretade emot så här våldsamt och med så otroligt liksom, tydliga markeringar som det här stängslet bland annat med vakter och allt möjligt. Så det här var riktigt en nagel i ögat. Så det har liksom under årens lopp eskalerat mer och mer. Orbán har till exempel satt fler och fler av sina allierade på poster inom juridiken, alltså inom landets domstolar. Och helt enkelt eroderat allt det som EU säger sig stå för, liksom värderingarna som de har. Och nu då senast sedan invasionen, när Ryssland invaderade då Ukraina 2022, så har Orbán visat sig vara väldigt tydlig, så att säga, inte på Ukrainas sida, men framförallt väldigt, väldigt mycket på rysk sida. Vilket har varit problematiskt, man har blockerat alla möjliga slags stödpaket och hjälp till Ukraina, och det här har bara eskalerat till en grad att valkampanjen i princip som den fördes just nu här inför valet var i princip en kampanj som antyder att Ukraina försöker ta över den ungerska politiken så att man ska kunna övertyga EU om att skicka pengar och skicka ungerska då, som det hette, ungerska soldater att slåss och dö på det ukrainska slagfältet. Så det har varit en lång rad av disputer mellan EU under 16 års tid som bara har blivit värre.
The bureaucrats in Brussels have tried to destroy the economy of Hungary. They have tried to make Hungary.
Och i ett besök till Ungern tog USA:s vicepresident J.D. Vance upp det här med det här agget mellan Orbán och EU. Han ringde till och med upp Donald Trump när han höll tal i ett klipp som har gått viralt på sociala medier för att det är lite så där halvstelt.
I'm sorry, the person you were trying to reach has a voicemail box that has not been set up yet.
Okay. Try one more time.
Men jag undrar, varför vill USA ta den här EU-frågan, lägga sig i ungersk politik? Vad handlar det här om?
I princip så skulle jag väl säga att det är lite ägg i samma korg. Det vill säga att Orbán representerar i Europa det som Trump-administrationen står för i USA. Man känner en sån här ideologisk sammanhörighet där. Orbán har ju i princip representerat hård nationalism. Han är liksom ett stort och starkt Ungern. Han har stått för värderingar som är väldigt konservativa i många fall. Han har vänt sig emot sån här modern identitetspolitik. Någonting som amerikanska presidenten framförallt, men också folk runt honom har varit väldigt aggressiva mot. Så man har känt liksom ett brödraskap där. Och det är väl av samma anledning man också angriper EU. Dels för att EU anses i USA i alla fall vara ett sånt här liberalt block som vill pusha liksom de här progressiva värderingarna på ett USA som kanske i många fall skulle vilja vara mer konservativt enligt Trump och company. Men sen är det, när det gäller EU, förstås också en ekonomisk fråga. EU är ju ett ekonomiskt block. Det har makt, ekonomisk makt i världen. Hur mycket den talas om att USA styr och Kina styr, så har EU fortfarande en hel del ekonomisk makt att säga till om och med. Och att du har någon då som petar på det här och destabiliserar det här. Så det har ju varit positivt och det har man gillat i USA. På samma sätt som Rysslands president Vladimir Putin har tyckt väldigt mycket om att ha Orbán i Ungern. Som en destabiliserande faktor som kan ställa till det för EUs planer. Som kan sätta käppar i hjulet för alla möjliga beslut som inte Ryssland gillar. Så kan, och så också Orbán åtminstone som någon, liksom, dels en modell för vad man skulle kunna göra i USA. Men också någon som skulle kunna just gå deras ärenden om det skulle behövas i framtiden. Men nu är inte det aktuellt längre.
Men hur tänker då Orbán när han hänvisar till stöd från just Trump, MAGA-rörelsen? Varför använder man utländskt stöd i ett parlamentsval?
Det där är ju en del av strategin då som inte riktigt fungerade för Orbán. För att medan Magyar fokuserade på de här vardagsfrågorna som faktiskt bekymrade ungrare i stor utsträckning, det vill säga, vad händer med min framtid? Ska Ungern fortsätta isolera sig? Ska vi liksom glida mer och mer österut mot Ryssland? Vilket Magyar faktiskt skickligt nog gjorde en stor poäng av att han gjorde liksom det till en fråga om öst eller väst. Allt det här med liksom ekonomiska behov som liksom folk har haft i landet, allt det här hamnade lite i skymundan för att Orbán får väl istället fokusera dels på Ukraina-frågan. Men dels också på hur han är en stor och stabil ledare i världen som har en god kontakt med de stora liksom, världsledarna, de stora spelarna i världen. Med Xi Jinping i Kina, med Erdogan i Turkiet, med alla möjliga slags sån här högerkonservativa politiker i Europa. Också Donald Trump naturligtvis. Och om man kan visa då i hans tankevärld, om man kan visa att man är liksom kompis och på god fot med den största, starkaste nationen i världen, då kan det ju bara betyda fördelar för en på hemmaplan. För då visar man för ungerska folket att titta nu, jag står inte ensam i Europa. Jag har ett starkt stöd utifrån som kan liksom lägga tyngd bakom sina ord.
Som du säger, Magyar gjorde det här valet till en fråga mellan öst och väst. Men vad betyder det här nu konkret? I vilken riktning tänker han ta Ungern?
Det där är en sån här en spekulativ fråga som är en klassisk, den här vi får vänta och se. Planen åtminstone, så som han har gått liksom, till val på, är ju att han ska försöka, om inte liksom bli super-EU-vänlig, så ska i alla fall försöka föra Ungern tillbaka mer in i EU-fållan på så vis att han ska återställa en del av de här värdena som EU står för. Man ska alltså se till att den här domstolen blir mer obunden igen. Att pressen blir mer fri, att man överhuvudtaget blir mer följsam med när det gäller liksom begäranden från EU på olika fronter. Det betyder inte att man kommer lägga sig platt, för det ska vi ändå komma ihåg att Peter Magyar är inte en super-EU-ivrare. Han har bara sagt att han tänker göra sitt för att se till att Ungern kan få någon slags normaliserad relation så att man kan få ut sina stöd och man kan liksom fortsätta ha en liksom vettig politik. Han tillhör med den här liksom center-höger-falangen inom EU. Så det kan man väl tänka sig att kommer att hamna där. Hur han sen ska hantera resten av världen får man ju se. Den här Trump-frågan är förstås intressant. Jag såg ett klipp där Trump i ett sammanhang blev tillfrågad just om Orbáns förlust. Och han valde helt enkelt bara att vandra ifrån kameran. Han svarade inte någonting på det. Så att han är ju uppenbart inte helt nöjd med det här. De har dock lovat i USA att, så att säga, samarbeta med vem det än blir som väljs. Kanske hade de tänkt att det kommer säkert att bli Orbán, som man kunde säga det där med lätthet. Men nu får vi se hur det fungerar i praktiken. Det borde inte vara helt omöjligt, som sagt, i och med att Magyar ändå har ett konservativt drag i sig, att man skulle hitta någon slags jämn och stabil mark där. Ungern har ju en annan relation då, som sagt, till Ryssland, och den kan bli mer problematisk, för att eftersom som både du och jag har påpekat här, så gjorde ju Magyar det här till en fråga mellan väst och öst, och han gjorde det väldigt tydligt att öst, det är ingenting vi vill ha här i Ungern. Och det är också sånt som hans följare har skanderat i dagar nu här under den här valkampanjen, att ut med ryssarna, ut med ryssarna. Och det här är någonting som slår tillbaka till gammal historia i Ungern från revolutionstiden på 1950-talet, när man alltså försökte kasta av det sovjetiska oket men misslyckades, för Sovjetunionen kom och slog ner det. Så det var en stor grej som faktiskt Orbán gjorde sin karriär på i sina unga dagar, att han stod på hjältarnas torg och liksom i princip krävde samma sak, att ryssarna skulle bort från Ungern. Så den relationen kommer att bli mycket mer komplicerad, kan man ju lugnt påstå. Däremot så kan man ju tänka sig att det är ett andrum för Ukraina istället.
Så Ungerns position i världspolitiken får ett stort skifte nu när Orbán försvinner. Men det är knappast det enda som det ungerska folket tänkte på när de röstade på Peter Modgor. Så vad kommer nu hända inrikespolitiskt i Ungern? Thomas berättar att allt fortfarande är spekulativt, men precis som många andra länder har Ungern det tufft ekonomiskt just nu, och att förbättra det är i alla fall ett mål. Det här säger Thomas att Peter Modgor kan göra genom att förbättra relationen till EU, men också öppna upp den ungerska marknaden för fler företag. Och förutom ekonomin säger Thomas att Modgor högst antagligen kommer ta itu med ganska basic saker.
Korruption, skapa jobb, fixa sjukvården, fixa utbildningen som man också tycker har blivit lite gammalmodig och lite väl traditionell i sitt utförande. Igen, vi ska se, de har ett program som går ut på att i princip utreda symptomen, vad som är problemet i landet, och sen försöka åtgärda allt eftersom. Mycket hänger naturligtvis på pengar och hur man lyckas genomföra de här sakerna, för Fidesz och Orbán har ju sagt att även om de har förlorat det här så tänker de ge sig ner på gräsrötterna igen, bygga upp sig igen från början och försöka igen om 4 år, så man får se hur mycket problem de kan ställa till med också för Magyars möjligheter.
Det låter som att Magyar har väldigt ambitiösa mål, och det ska bli intressant att följa med Ungerns utveckling. Tack för att du kunde vara med i nyhetspodden, Thomas Silén. Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Maja Nordman, och Thomas Silén, utrikesredaktör på plats i Budapest. Kristoffer Bonn har mixat det här avsnittets ljud, och Alexander Bejar är nyhetspoddens producent.